Alltså man kan till en räkmacka med E. coli-bakterier och salmonella härd. Det är rhobiloler om man ska vara räkmacka. Så.
Ja,
inget man tar stora tuggor av.
Nej. Och problemet där också är att alla vet att Demeg, megalodonhajen, den är där under och simmar.
Nu har vi tappat det. Så det är tack för oss.
Det är en tuffare.
Kul att ni kunde lyssna.
Håll upp händerna hooka.
Oh my god. Hur kan du få stående här på kanten, Alexander Gustafsson?
Där är jag! Och där är han! Alexander Gustafsson!
Ja! Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Och Valdo Zapata. Och inte Magnus Jycken Cedenblad.
Nej, Jycken är lite risig så han fick stanna hemma idag helt enkelt.
Ja, och den här gången är det medicinsk risighet, inte bara dålig humor.
Precis. Precis. Men vi har ju ändå ganska mycket att prata om. Vi har ju sjukligt mycket lyssnafrågor.
Ordval.
För precis, göra en liten härlig ordvits där på Manges situation. Jättemycket lyssnafrågor, så vi börjar med att tacka alla som följer oss på Instagram, som skickar in frågorna. Och vi kommer försöka ta ganska stor del av det här programmet faktiskt att besvara frågorna.
Mm.
Vi kommer blicka tillbaka på UFC 235. Vi kommer att, det är ganska enkelt titt på kommande helgens gala då tungviktarna står i fokus, och vi kommer diskutera lite Cage Warriors där vi faktiskt har två svenska fighters som kommer att sticka över till Danmark i helgen, så vi kommer prata lite om det också. Men vi sätter igång direkt med UFC 235 Jones versus Smith. Jag tycker att vi jobbar oss nerifrån och upp helt enkelt, så vi håller på en match, för att jag tänkte att jag skulle börja med en match, men nu insåg jag att den låg lite för långt ner, så vi väntar med Johnny Walker och Misha Sirkunov.
Ah.
Så tycker jag bara att vi kan börja med att summera Jeremy Stephens mot Sabit Magomed Sharipov.
Mm.
Jag måste nog säga att jag var besviken.
Ja, den levde inte upp till hypen.
Nej.
Magomed Sharipov kände som att han fightade som att han fattade att det här var en språngbräda och klev liksom inte riktigt på, trots att han ärligt talat var ohotad. Han hade en väldigt stor respekt för Jeremy Stephens slagstyrka hela tiden, men han hade också vapen och lösningar på det hela tiden, och han blixtrade till och drog upp tempo varje gång som han behövde, så att säga, statuera exempel. Mm. Så det var lite deppigt att han gjorde en strategisk match. Jag tror han hade kunnat avsluta Stephens.
Jo, för det kändes mer som att strategin här var den här klassiska fight to not lose. Ja. Lite så, det verkligen skrek det om Sharipov. Det var tråkigt, för som du säger, när de här instanserna av blixtar kom, då var det spännande.
Ja, men det var också så få. Ja, precis. Och det var också spännande åt ett håll. Jeremy Stephens är alltid spännande, för han springer framåt, har sitt image-skägg, en sten i varje handske, och så svingar han så hårt han pallar. Ja, man kan slänga på lite tekniska detaljer på det, men grovt liksom summerat så är det så han slås. Mm. Sabit kan ju liksom bokstavligt att vända på en femöring upp och ner i luften som om tyngdlagen inte gällde honom. Det är ju honom spännande, men han gjorde ju verkligen bara exakt det han behövde. Det var lite trist.
Jag tror att vi kommer se det här i framtiden vad gäller Sharipov också, nu när motståndet blir tuffare och tuffare för honom.
Jag hoppas verkligen inte det, men ja, det skulle inte förvåna mig alltså.
Nej. För det är lite det vi sa också innan när på walk-in för Stevens, den här killen har dödat många hyper.
Exakt.
Och Sharipov kändes, eller Sabit kändes extremt medveten om att det här är the hype killer.
Ja, ja, verkligen. Och han ville inte vara ytterligare en siffra av i statistiken av dödade hyper liksom, utan han ville promenera genom oskad. Mm. Det gjorde han ju.
Ja. Ja, vi får se vad han får för något härnäst. Jag måste lyfta en som var ännu längre ner på kortet, som var på prelims, och det är faktiskt Edmen Shabazian som mötte Charles Byrd. Edmen Shabazian gjorde en väldigt kort natt av Charles Byrd och avslutade honom med 38 sekunder in i den första ronden. Och han gjorde det där vi brukar prata om ganska mycket: gå inte in och sök en single leg, double leg, för att det finns armbågar som kommer.
Ja.
Shabazian utnyttjade dem till max och avslutade Charles Byrd på endast 38 sekunder och fick då se väldigt enkelt ut i sin debut. Edmen har också den kände coachen Edmen Tarverdien,
wow,
på sin sida.
This guy.
Ja, men väldigt spännande. Kul att se ett sånt tillskott till mellanvikten, och Edmund kommer ju också från Tuesday Night Contender Series.
Mm.
Så spännande nya förmågor som kommer in. Så jag vill bara lyfta honom för er som inte såg den matchen. Jag tror att ni kan hitta de här 38 sekunderna om ni söker till Google eller någonting. Så
det tror jag också.
Så finns de nog där. Men ska vi snacka om, vi har fått, jag kan säga så här, ungefär 95% av lyssnarfrågorna inkluderar namnet Johnny Walker på ett eller annat sätt. Så vi får ju snacka om den här killen. Johnny Walker fick ta sig an nummer 11 rankade Misha Sirkunov. Han har gått, nu är det 3 matcher i organisationen. Jag tror han har spenderat inte ens 2,5 minuter på att vara där. Och han har så här 2 minuter 48 sekunder, och han har endast behövt 21 signifikanta träffar för att avsluta sina motståndare. Och jag måste nog säga att det som är otroligt fascinerande med hans 3 avslut är att det är 3 helt olika avslut.
Ja, totalt olika. Ja. Alltså han är ett kaleidoskop av knockoutkraft.
Mm.
Det finns inne i den där grejen man skakar ihop, men det är olika mönster på det varje gång.
Han börjar ju med den här otroliga armbågen som han skickar på Khalil Roundtree. Sen möter han Justin Ledet som bara hade en förlust via decision.
Klipper in en hook kick och en spinning backfist.
Ja.
Och, det är snyggt.
Ja, och nu möter han Sirkunov med ett knä som själva knäskålen prickar bröstet och låret massakrerar ansiktet i princip.
Nej, det var ett väl tajmat och mycket bra levererat hoppknä.
Ja.
Alltså jag tror, han sa en väldigt rolig grej där på efterintervjun, Johnny Walker, att överlever han bara sig själv så kan han nog spela på de flesta. Det ligger nog en hel del i det. Jag tror också att den dagen han förlorar så är det för att han springer in i en bomb med all sannolikhet. Övertänd och superpeppad.
Men det som är fascinerande också när man tittar på honom är att jag tycker att man kan se redan från den första sekunden att han går in så börjar han att söka en lucka.
Mm.
Han tittar efter någonting och han hittar det. Fan i mig, inom minuten så har han hittat någon dödlig lucka på sin motståndare.
Mm, det är snyggt. Han är ju också, lite för att leka med ordvitsarna här, John Jones kallar sig själv för en look-see-do fighter.
Mm.
Och det är because he looks for it until he sees it and then he does it.
Mm.
Och det är lite också vad Johnny Walker gör. Han är precis som det, han tittar lite grann och här, pang! Och så var det slut.
Jag är superimponerad av utav just Johnny Walker. Jag såg faktiskt att det är några som tycker att Johnny Walker och Thiago Santos borde möta varandra och sen få möta John Jones. Jag kommer gå emot det. Jag tycker inte att de borde möta varandra. För att det finns 2 väldigt intressanta matcher för John Jones här. Så det känns dumt att förstöra dem. Anledningen till att jag säger det är för att viktklassen är gles.
Ja, han kan väl få möta bägge, vore väl här.
Ja, det finns inte liksom 5 stycken till som står på led som typ lättvikt, vältevikt eller liksom alla andra viktklasser som inte är lika glesa som lätt tungvikt. Så jag skulle hellre se att Johnny Walker möter någon annan. Mm. Att Thiago Santos, om nu inte Thiago Santos får en match direkt, att han möter någon annan. Och sen har vi 2 potentiella motståndare för Jones som ändå säger att han vill gå 4 matcher under 2019.
Mm. Ja, då har han ju 2 kvar.
Ja. Så det finns intressanta matchningar att göra. Men som sagt, jag tror att det går att hylla Johnny Walker hur mycket som helst. Fortfarande så när någon lyckas vinna så pass snabbt så är det också svårbedömt. Om vi nu gör en jämförelse med till exempel Volkan Ozdemir.
Ja, exakt.
Så vill jag nog ändå säga att den stora skillnaden med Volkan Ozdemir var att alla hans motståndare föll av samma vapen.
Händerna, ja.
Mm. Det var händer, det var en uppercut, det var någonting. Det var alltid någon form av slag som lyckades släcka dem. Den här killen har släckt 3 personer med helt olika delar.
Mm.
Det är en armbåge.
Dock i samma miljö, det är strikingen. Mm. Man skulle vilja se en brottare som lyckas sätta ihop händerna runt honom.
Mm.
Vem som helst som liksom, det räcker inte med hud mot hud, för att han har en bra thai clinch och kommer rycka sönder folk. Men man skulle vilja ha någon som sätter händerna ihop runt honom. Sen om det är en single leg eller runt midjan eller, men någon behöver sätta ihop händerna och få honom att lämna marken med fötterna.
Mm.
Det vill jag se.
Ja, vem kan utsätta han för det hotet?
Hulken. Mm. Eller jag vet inte. Det är, so far får vi nog vänta en liten stund på det. Han behöver ta sig upp i rankingen för det.
Vissa har faktiskt nämnt Illir. Illir,
ja, det vore
Walker.
Helt fantastiskt.
Mm.
Det är liksom kortast och längst i viktklassen typ.
Mm.
Det vore ju episkt. Alltså, får Illir sätta ihop händerna runt i stort sett vem som helst så ska de i alla fall upp. Jag menar, det gjorde ni till och med Corey Anderson. Upp kom han kom bara ner på fötter igen tyvärr. Men alla lämnar ju planeten en kort stund om Illir sätter ihop händerna. Det är superspännande.
Det är han och Ngannou. som gör det.
Exakt.
En gun på
annat
sätt.
Fast han tar bort bara delar av kroppen. Over his head. We're still searching for it in outer space.
Ja, det där är helt otroligt. Ja, vi går vidare upp på kortet. Galan börjades. Huvudkortet sattes igång av Cody Garbrandt och Pedro Munhoz. Pedro Munhoz rankad 9, Cody Garbrandt 2. Pedro Munhoz kom från 2 vinster. Motsatsen för Cody Garbrandt, som hade 2 förluster mot TJ Dillashaw. Den här matchen pågick i strax under 5 minuter. Det är någonstans på 4:40 någonting, tror jag. Jag kommer inte ihåg om 10 sekunders gånggången hade gått där. Men de började svinga vilt.
Ja.
Och ja, det gick inte Cody Garbrandts väg helt enkelt.
Alltså det sjuka var att jag tyckte vi nämnde det innan också, att Cody Garbrandt är som bäst när han är lugn och iskall och får feeling. När han känner sig dryg och överlägsen. Som han gjorde mot till exempel, som du sa så fackert, när han outcruisade Cruise.
Mm.
Cody Garbrandt på cruise control. Garvar, ses omkring, njuter av miljön, tittar lite på publiken. Livsfarlig. Cody Garbrandt tappar humöret och blir frustrerad. Amatör. Mm. Dillashaw kom in under huvudet på honom. Och det räckte. Pedro gjorde samma grej. Pedro Munhoz slog under liksom i första ronden. Den ronden var på väg att gå till Garbrandt. Men sen så vart Cody Garbrandt provocerad av någonting. Typ, alltså nästan som att det såg ut som att han blev provocerad av att Pedro garvade lite när han träffade honom hårt. Cody träffade Pedro hårt, Pedro garvade lite, slår tillbaka hårt. Och då var det helt plötsligt någon annan form av mätning av manlighet. För då var Cody Garbrandt tvungen att nappa på det och bara, men nu jäklar. Vilket är fruktansvärt dumt. Det är som att ta hela sin gameplan och slänga den i sjön. Hela branschen vet att Pedro Munhoz tål stryk i huvudet. Även om man slår hårt, ta inte matchen där.
Ja, jag förstår inte heller riktigt. Alltså, det blir det scenariot. Det är kul för publiken.
Verkligen.
Det är jätteroligt att se folk.
Jag satt och njöt. Jag tror jag tappade all form av kommentator och professionalism och bara skrek och lät som Paolo där. Det var jättehärligt. Alltså jag älskar det, men...
men det är ju ostrategiskt. Det känns lite just nu för dels Cody Garbrandt, för det är lite att singla slant. Någon kommer gå ner garanterat, och när man bara börjar skicka vilt, jag tyckte här kunde man ändå se att det fanns en tanke bakom det som Pedro Munhoz gjorde.
Ja.
Medan Garbrandt skickade. Nu tänker jag faktiskt lite på Amanda Nunes mot Cyborg.
Exakt samma.
Samma scenario.
Det var viktigt för den ena, för den andra var det beräknat.
Ja. Och det var samma sak här. Nu blir det då den stora frågan. Vi pratade redan om det här med mental uppförsbacke för Cody Garbrandt. Nu är det tredje knockouten på rad. Det här måste sätta ännu mer galler i huvudet på honom. Plus att Cody Garbrandt faktiskt ville möta Pedro Munhoz.
Lyssna noga nu, Paul. Marianergraven.
Just det, den som är långt djupt under havet.
Exakt, där börjar Cody Garbrandt nästa match.
Mm.
Och sen ska han ta sig upp på toppen av K2.
Just det.
Det är en uppförsbacke.
Och problemet där också är att alla vet att det är Meg. Megalodon-hajen, den är där under och simmar.
Nu har vi tappat det.
Så det är
tack
en,
för oss.
Det är en tuffare.
Kul att ni kunde lyssna.
Nej, som sagt, vi får se vad som händer med Cody Garbrandt. Men Munhoz nu är inte rankingen ändrad än. Munhoz var rankad 9, Garbrandt 2.
Mm.
Nu får vi se om han får nummer 2-rankingen eller om det blir eventuellt 3 eller 4. Vilket skifte de väljer att göra där i bantamvikten.
Alltså sättet som han avslutar Cody Garbrandt på, det var rätt så snyggt. Alltså hur
100%.
Ja, så att han ligger ganska bra till. Det är inte ett dåligt case alltså. Han kommer ju fighta som titel in under det här året, det skulle jag tro. Kanske en match till innan, men han borde ju fighta som titeln i år.
Det är det vi får hoppas. Det enda lilla frågetecknet för mig är just den här TJ Cejudo scenariet. Gå ner i vikt, stanna där, ska Cejudo gå upp? Blir det rematch, blir det inte rematch? Jag är inte för den rematchen personligen. Jag
alltså,
känner att låt TJ fightas mot, jag vill ändå ge det till Moraes först.
Det finns ju folk i viktklassen.
Ja.
Börja med att göra rent den. Det är så här, absolut TJ, du är svingrym, men du är inte Demetrius Johnson än liksom.
Nej.
Det är så här, du måste ju rensa och fightas mot 10 pers i rad och göra skräp av dem innan du kan göra det här.
Plus att han också förlorade, så nu finns det...
Ja.
Försvara din titel. Visa istället att du förtjänar bantamvikstiteln först.
Ett. Vi börjar med det.
Sen kan vi se. Så det där blir, jag vet inte, jag börjar bli ledsna lite på de här superfights.
Ja, jag tycker vi skäller ut Dana White.
Ja, till och från. Ibland är de roliga, men har man torskat, då känner jag att då är det klart.
Ja, då är det inte det.
Vi får se vad som händer. Som sagt, det finns lite frågetecken runt den matchen. Tisha Torres, Willie Chiang, det gick till domslut, men det är härlig fight.
Det tycker jag, svinbra MMA, assnyggt. Ja. Bra, alltså i alla skeden. Det var jättefint, strategiskt asbra, tekniskt superbra, underhållande, fram och tillbaka. Även om jag tyckte att Willie Chang styrde hela tiden från vissa ohotat, så bjöd ju Tisha Torres upp till fight i alla scenarion. Det var ej gratis någonstans. Det var bara att Willie Chang hade lite bättre kväll och gameplan och teknikregister liksom. Men inte med marginal, bara Nej. Med tydlighet.
Jag tyckte Chang också såg stark ut, inte bara visuellt, fysiskt, utan även det hon gjorde i buren, så tyckte hon såg mycket, mycket starkare ut.
Ja, och så här, huvudet på henne var på plats liksom. Tisha Torres visade frustration när det inte gick riktigt som hon ville. Det kom man inte så långt med tyvärr.
Nej.
Generellt.
Nej, jag håller med. Får se vad hon får för matchning efter det här. En match som jättemånga såg fram emot var ju såklart Ben Askren fick äntligen göra debut i UFC. Mycket frågetecken runt Ben Askren. Det är han så duktig som han utges för att vara eller inte? Det var ingen räkmacka med att möta Robbie Lawler. Bara när det liksom annonserades så fattar man att okej, det här blir tufft. Robbie Lawler rankat sexa. För detta mästare i vältevikt. Tyron Woodley tog bältet ifrån honom. Tyron Woodley skulle också försvara bältet samma kväll. Hur som helst.
Alltså om man kan till exempel räkmacka med E. coli-bakterier och salmonella härd. Det är Robbie Lawler om man ska vara räkmacka. Alltså.
Ja,
inget man tar stora tuggor av.
Nej. Det vill man äta i lugn och ro.
I lugn och ro och gärna inte alls. Vad tror du om det?
Hur som helst, matchen rivstartar ju. Jag tyckte redan vid walk-inen som jag nämnde när Robbie Lawler var på väg in.
Jag kunde inte prata. Jag var helt tyst.
En som fokuserad Lawler.
Jag var helt tyst. Det var lite så här, oj, det här kommer ju kanske inte gå så bra.
Och det... Fan vad han började hårt alltså. Han ville verkligen göra ett riktigt statement om att Ben Askren har ingenting i UFC att göra.
Alltså jag tycker att Robbie Lawler gjorde ett statement, men det var mer ett statement med att det där lejonet har några vassa tänder kvar. Jag är ingen stort fan av Ben Askren, men jag måste säga så här, Ben Askren rätade ut ett frågetecken i alla fall. Killen är tuff. No joke. Han tog bokstavligt talat det våldsammaste den där divisionen har. Kanske inte det hårdaste vassaste, men det våldsammaste garanterat. En full servering, en tallrik från varje rätt på buffén. Tuggade i sig det och bad om en omgång till. Det är ganska häftigt gjort alltså. Det är inte alla som gör det. Och då var han snäppet i bättre form än vad jag är. Han hade ju liksom chips, tuttar och bilring. Jag var impad faktiskt på det. Ja, avslutet, jag antar att vi kommer till det. Det kan man diskutera fram och tillbaka 100 gånger. Men innan det, man får inte glömma att ge den krullhåliga brottar farbrorn cred för att han tog ju allt som serverades.
Det som förmånade mig lite i det läget sa vi i kommenteringen, det var att när han väl fick ner på marken Robbie Lawler, så var det som att han slutade faktiskt lite slå när han la armen över halsen på Ben Askren. Det så var nästan lite vila. Istället för att, hade han fortsatt där, då tror jag Herb Dean hade hoppat in och stoppat det.
Det tror jag också faktiskt. Det var en strategisk tabbe av två.
Ja.
Den andra kom ju vid avslutet.
Ja, den andra kom ju vid avslutet och de hamnade i en form av...
en bulldog choke.
Ja, jag vet inte ens hur de hamnade där. Jag försöker minnas i vilka kast det var, men det var ett gängkast. De hamnade i en form av bulldog choke och armen faller ju ner.
Det som händer är att bulldog-choken sitter inte riktigt under hakan, vilket innebär att den sitter runt käkfästet. Och det gör sjukt ont. Chipstutter och bilring eller inte. När en brottare lyckas få den kopplingen runt det med driv och ha kopplingen nära sin höft. Alltså bålrotationen och vridet där, kopplingen i armen. Det gör jätteont. Så vad Robbie Lawler gör är att han fullt medvetet slappnar av och i närmaste försöker liksom bara befinna sig i nuet. Lite som du brukar prata om Wim Hof-brillen när man hoppar i vattnet. Var bara i det i en sekund och behärska det liksom innan du panikar. Så han släpper ner sin hand helt medvetet, fullt upprätt fortfarande. Märk väl att man tittar på att resten av kroppen kollapsar inte. Så han släpper ner handen för att kunna foka helt på halsen i väntan på att okej, jag behöver ta mig ur det här. Och det är därför han inte klagar när Herb Dean bryter. För att för oss som tittar på det så bara, han är ute. Ja, nej, han var inte ute. Men han klagade i en halv sekund. För att han fattade själv att det är klart som fan det ser ut som att jag svimmar. Och det var ju det Herb Dean sa också. Det såg ut som att det svimma, förlåt. Han sa det berömda fuck-ordet och så vidare. Liksom det, alla inblandade visste. Men där, jag vet, vi har det på tittarfrågor och så vidare, eller lyssnarfråga. Men jag kan inte klandra Herb Dean mer än han klandrar sig själv. Han vet att han bröt för tidigt. Men givet informationen han hade, det vill säga han är på en meters håll och tittar när någons arm bara bonk faller i mattan. Det är klart han ska bryta.
Och han gör ju det, han tar ju tag i hans hand. Sen när det går i super slow motion, då ser man att när han släpper handen så är handen med.
Exakt.
Att han liksom gör någon form av halvtumme upp, men det är för sent.
Ja, alltså Harbin har redan bestämt sig. Han har redan bestämt sig när han sticker fram handen att han hade behövt känna en helt stum, hård hand för att fatta att jag behöver inte bryta det här.
Nej.
Om en som det hade räckt. För man får inte glömma bort att Herb Dean lever enligt premisserna better safe than sorry. Mm. I att förväxla med Mario Yamasaki eller Steve Masagatti. För då hade han ju kunnat vara medelslös och benäsningen hade fått dra i 3-4 timmar till.
Jo, för det när du ändå lyfter det måste jag faktiskt säga att det finns vissa amatör, inte amatörer MMA-galor, men vi ser amatörlicensierade MMA-galor.
Så kan man säga.
Där faktiskt folk har blivit utstrypta och så har det gått så här klocka på hur länge de har sovit. Och det är otäckt att se inkompetensen hos domare. Så jag ser mycket hellre
10 förbryt för tidigt än 1 för sent.
Ja.
För skaderisken där, den är lite större. Också med en bulldog choke som också har ett vik mot nacken. Glöm inte riktigt hur den där är kopplad. Kollapsar någon där, det kan bli jättetråkiga skador.
Mm. Hur som helst, det bryts i exakt samma sekund som det bryts så ropar Robbie Lawler någonting.
Ja.
Jag ska inte citera, för jag kommer inte ihåg vad han sa.
Men det var troligtvis inte hurra, vad bra det.
Nej, det var det inte. Och han var sur, men jag måste säga, jag är imponerad av Lawler i en annan aspekt också. Att gå från att vara så arg till att men det är lugnt, shit happens. Det är superimponerande.
Ja, det är också proffs.
Ja, ja.
100% är proffs. Han kunde liksom plocka fram djuret och i samma sekvens som han fattat att det är redan brutet, ingen att beklaga. Då vart han en idrottsman.
Och Herb Dean också, för Herb Dean också bekräftat, what the fuck, han bara förlåt.
Ja.
Det här var fel.
Ja.
Det är inte varje dag man ser det heller, att de verkligen kan mötas på mitten, snacka istället för att komma med, jag gjorde helt rätt på grund av det här och det här och det här. Han var medveten om sitt misstag. Vi lyfte även Mark Goddard för inte så jättelänge sedan som också skrev att han hade gjort fel i Sam Alvey-matchen.
Exakt.
Men snyggt. Sjukt tråkigt att det slutar så här. Ben Askren hade ju såklart redan planerat att han skulle säga, är det här det tuffaste ni hade att skicka? Den föll för mig jätteplatt med tanke på...
Det var
på...
ganska tufft alltså.
Ja, alltså...
ja, det var stämmer bra. Det här var det tuffaste vi hade.
Ja,
du hade flax.
Han har fått frågan om en rematch. Robbie Lawler vill jättegärna ha rematchen. Det verkar som att Dana White också vill att de här ska mötas igen.
Alltså det är inte så länge sedan det var en choke som bröt, som visade inte var en choke, och så vart det en rematch. Nu har jag lyckats förtränga vilka två det var som var inblandade. Det tog ett tag innan det blev en rematch, men när den blev så blev den bra. Jag kommer återkomma med det här om 104 avsnitt jag kommer på. Men...
jag vet ett scenario där det blev en rematch. Det var också någon som heter typ Hamas Hobasian eller
någonting. Exakt, han var det. Exakt.
Men det var någon form av knä eller spark.
Ja, men det var också en choke. Men det var samma. Det fanns den matchen och ytterligare ett scenario.
Och den blev en rematch. Och det roliga var att den slutade på exakt samma sätt igen. Fast den här gången var han knockad av ett slag eller spark. Liksom. På riktigt.
Ja, och det var likadant med den choke-rematchen för 100 år sedan. Jag tycker att det där är egentligen det absolut tydligaste caset för en rematch.
Mm.
Till och med domaren själv säger att det är rematch. Alltså, sorry. Ja. Vi bröt den här vid fel tillfälle. Jag tycker absolut att de ska rematcha den. Publiken älskar den. Jag skulle jättegärna vilja se den igen och försöka få chans att upprätta min heder som kommentator och kanske säga saker istället för att bara sitta stum inför hur han såg ut. Men på riktigt så tror jag att det är en jätterolig match. Jag tror också att det blir en bättre match för Ben Askren kommer vara förberedd på ett annat sätt.
Ben Askren själv säger att han ska dra till London och titta på Darren Till och Masvidal och att han vill ha vinnaren av de två.
Ja, men jag tycker att Ben Askren, han kan fortsätta snacka mycket. Det vore bättre om han gjorde det han ska, det vill säga slogs.
Om vi säger nog att det blir, vem skulle du se som störst hot eller intressantast matchning mot Ben Askren av Masvidal och Darren Till?
Masvidal.
Varför?
Darren Till är en för dålig brottare. Masvidal har tränat väldigt länge på American Top Team och är van vid brottare. Sen ska man återigen säga att Ben Askren har en helt annan brottningsstil än vad den enorma mängden av brottare i UFC har. Han kommer från skolan Funk Wrestling som är något annat. Det är vi kan ha en hel podd om att diskutera vad det är. Men de har ett helt annat inblickssystemscenario på hur man vinner en scramble, vart man placerar huvudet, vilka som är liksom fokus och go-to och run from points. Det gör Ben Askren fruktansvärt bra. Han har byggt en karriär av det inom brottningen. Folk är inte beredda på det och Darren Till har definitivt inte erfarenhet nog att att hantera det. Så att han är för passiv till att bara slå och sparka. Masvidal, precis som Robbie Lawler, för att de bara har varit i en brottningsmiljö, har i alla fall lite bättre och större verktyg till att freda sig. Jag tror att Darren Till blir mördad så fort de når clinch.
Mm.
Inte om 2 år när han har fått liksom lite mer erfarenhet, men han har för lite erfarenhet just nu mot den formen av elitbrottare.
Ja, jag lyssnade faktiskt på lite eftersnack från en, jag tror det var MMA Fighting faktiskt. Där sa Chuck Mindel har lite samma sak. Han var inne på samma spår där faktiskt, just att Darren Till saknar brottningen.
Mm, och erfarenheten för den nivån av brottning. Mm. Så idag kan folk brottas på flera ställen i världen än bara USA, framförallt MMA-mässigt. Men den här killen gör något annat.
Mm.
Det är en annan nivå av brottning och en annan sorts brottning. Liksom.
Då är vi inne på det där återigen med striker versus grappler.
Ja.
Det brukar gå åt ett håll när inte striken har någon form av grappling.
Nej, framförallt rent statistiskt så är det väl fortfarande så att flest grapplers vinner striker versus grappler. Mm. Punkt. Man kommer till en clinch mycket oftare än man slår ut någon.
Mm. Nej, det ska bli, jag är jävligt nyfiken faktiskt på Masvidal och Till, som är om, jag tror att den är om 2 veckor, om
ja,
jag inte säger helt fel. Väldigt intressant matchning.
Den tror jag Till vinner på knock dock.
Mm.
För att Masvidal kommer få för sig att strika med Darren Till.
Ja.
Och det har han ingen för.
Nej, och då är vi inne på, det får fan med att bli en rematch mellan Robert Lawler och Ben Askren, så vi får svara på riktigt.
Jajamän.
Faktiskt. Ja, men som sagt, alla domare kan göra misstag. Jag måste verkligen säga, Herb Dean här också visar att han är en domare av rang när han faktiskt på
han äger det.
Kan erkänna sitt fel.
Exakt, han ägde det på plats. Ja. I samma sekund han fattade vad det var, så äger han det.
Ja. Och det är hatten av till det. Det behövs bra att det finns. Vi går vidare. Första titelbältet av 2 stod på spel under den kvällen, och det var då välteviktsmästaren Tyron Woodley, som jag tidigare nämnde, tog bältet av just Robbie Lawler. Och han skulle ta sig an Kamaru Usman. Det här känns ju lite då som grappler versus grappler på någon form av sätt. Och jag på förhand hade faktiskt Tyron Woodley som vinnare. Jag ansåg att han var den bättre av de 2. Jag måste säga att jag blev chockad av dominansen från Kamaru Usman.
Ja, jag har varit stum och tyst ett tag, och sen kunde jag inte få liksom nog uttrycka min besvikelse över Tyron Woodley. Jag håller med dig, jag har däremot hela tiden tyckt att Usman är den bättre brottaren, men inte så mycket bättre så att Tyron Woodley inte skulle kunna få till sina slag. Men Tyron Woodley, jag vet inte vad slog han, 10 slag på hela matchen? 2-3 slag per rond?
Ja, jag vet, ärligt, kan det jag vara... vet däremot att Kamaru Usman gick faktiskt om GSP vad gäller
exakt.
Slag.
Exakt. Och det är sorgset när alla någonsin i hela liksom UFC-historia pratar om tungt hårdslående välteviktare. Tyron Woodley slår ju som en häst sparkar.
Mm.
Det är ju bra om man slår då.
Ja.
Alltså, jag var i chock. Han väntade och var, som du säger, reaktiv hela tiden. Alltså jag tror han slog 3 jabbar på hela matchen. Alltså jag kan inte fatta att han inte en gång drabbades av någon stress, iver, panik, någonting. Han försökte inte, han fick ju inte panik när han blev mountad. Han fick inte panik när han blev totalt ägd och knäde i kroppen och kroppsslag. Alltså han bröt ju ihop totalt.
Mm.
Och det kan man väl göra, men man kan inte göra det när man försvarar sin titel. Det är en sak om man så här kommer upp lite för tidigt. Vi kommer ju till det. Men så här, det här var lite för tidigt. Det här var ett för stort hopp upp i karriären. Jag hade nog inte den här titelmatchen att göra. Men om man är champ, då har man något i titelmatchen att göra. Och alltså, fan, jag kommer inte lägga mig ner och dö gratis.
Nej, det kändes lite som att det faktiskt var det han gjorde här.
Ja, jag fattar inte det. Alltså.
Nej.
Det är väldigt besviken och fruktansvärt imponerad av Kamaru Usman.
Mm.
Han kör ju sin växel. Han är ju som en automatbil. Han går ju från parkering till drive. Sen hörs vi.
Ja, han drev på. Det var som du säger, det var verkligen nonstop i hans driv hela tiden. Jag tycker nog aldrig i den här matchen att man kunde se någon form av, vi säger, paus eller liksom lucka i hans game. Men frågetecknet återstår. Vad hade hänt om Tyron Woodley hade valt att göra något? För här känns det som att han verkligen sket i fan allt under den här matchen.
Jag är paff över det. Alltså.
Och just det här också. Tyron Woodley är mästaren. Därför blir det ännu mer frågetecken. För här kändes det som att Kamaru Usman välkomnade Tyron Woodley till ett försök på bältet.
Ett alldeles för tidigt och oförtjänt försök.
Ja.
Nej, det var helt sjukt. Alltså, ta en farbror som Damien som fyller 42 i år. Liksom. Mm. Han gjorde en väsentligt mycket bättre match mot Usman på 3 veckors varsel. Ja. Alltså 3 veckors varsel, det innebär 2 veckor träning och 1 vecka bantning. Det är liksom, han gjorde ändå en fruktansvärt mycket bättre, man höll på att avsluta i hela rondet. Vad hände med Tyron Woodley med fullt camp? Mm. 0 skador, 0 what's up liksom.
Och jag tror också att Damien Maia lyckades stå längre tid än vad Kamaru Usman, Tyron Woodley spenderade
Woodley
på marken.
Nedtagen på liksom...
Jag tror att de måste ha landat över 5, de måste ha legat någonstans mellan 15 och 20 minuter med ground game topp för Usman.
Och med top control, det är något annat. Det har man inte på en showman som Damien. Nej, jag fattar inte det. Och så här, Tyron Woodley när han blev mountad, han ligger lugnt kvar.
Ja.
Tung eller inte. Men han, alltså, det är klart att Kamaru Usman är supertung om du inte ens försöker ta det därifrån. Du måste ju försöka. Den enda gången han skapade någon form av utrymme, det var när han höll på att bli strypt. Så han försvarade ett avslut, men han försökte inte försvara position. Gåta.
Ja. Jag håller med. Jag är...
Ej nöjd med Tyron Woodley.
Nej, men det är jättekonstigt. Det är väldigt, väldigt udda match. Och återigen, hatten av till Kamaru Usman.
Verkligen.
Nu blir det ju den stora frågan, vem kommer Usman att möta härnäst? Och nu kommer vi gå in på liksom lite så här 2 ämnen. Det är Usman och hans manager. Usman tar i alla fall bältet. Colby Covington var där. Och jag tycker att när folk säger att UFC börjar bli mer WWE, så måste jag säga att den som är mest WWE just nu, det är Colby Covington.
Ja, helt
han
klart.
Har klistrat på sig en karaktär som inte är han någonstans. Han tjatar om att han har varit den enda fighter som har varit i Vita huset. Jag vet inte vad det är för argument för att egentligen gå någon form av match i UFC.
I plock i pin kanske? Eller?
Ja, jättekonstigt.
Sen kanske.
Och då skiter jag i vem som är president. Det spelar ingen roll om det var liksom Obama, Clinton, Reagan,
det kanske
Bush.
Inte är någon merit liksom.
I don't care vem som sitter som president. Det är inte meriten för att du ska gå någon form av match, att du har varit i Vita huset. Hur som helst, han kör den rollen. Sjukt kul för vissa, frågetecken för andra. Mycket WWE för mig. Men han gör sin grej. Hur som helst, jag måste ändå säga att matchen mellan Colby Covington och Kamaru Usman är intressantare för mig, för att det finns en beef som går långt tillbaka mellan de två.
Ja.
Vilket är ganska härligt att kunna se de två då få göra upp. Och här har vi ju återigen grappler versus grappler.
Mm.
Men det andra dilemmat då är att strax efter, jag vet inte när efter matchen, men det uppstår ett tjafs mellan Colby Covington och Usman.
Det var ju på väg redan när de gick ut ur oktagonen.
Ja, det har rätt i. Det har rätt i. Så de tog, men då blev de stoppade av vakter som separerade.
Ja, det var då vi undrade om de tänkte high-fiva varandra.
Exakt.
I ansiktet.
Det händer i alla fall i någon form av kasinomiljö. Men det jag inte fattar det här, det är det att Ali Abdelaziz är den som ligger i täten för att liksom skapa någon form av tjafs och försöka ungefär slå mot Colby Covington.
Mm. Pablo, hold my baby.
Ja, alltså.
Nej, jag vet. Han kan väl bara lägga av. Jag skulle veta av Abdelaziz, det är pressreleaser och mailkorrespondens med alla andra. Kan inte han bara strunta i att närvara? Så du får jättegärna vara en engagerad manager, men du kan ju inte uppföra det bland folk.
Nej, och jag känner också att sitter man med sina radband på Ariel Helwani show och snackar om hur man ska vara en bra person inför Gud, då beter man sig inte på det sättet sen utåt. Alltså, lev lite som du lär. Sitt inte och snacka skit för att göra kontrasten. För det är bara århundradets hyckleri. Sen förstår jag inte heller grejen med att, vad är det du vill starta för bråk? Du kan aldrig avsluta dem i oktagonen.
Nej.
Om Kamaru Usman och han vill köra, låt dem köra, men du ska inte springa in. För jag vill jättegärna se Ali Abdelaziz nu mot någon fighter. Det är intressant, men det kommer aldrig ske.
Nej, man får inte säga så här, men det vore ju roligt om man fick först att testa det här mot till exempel, nu kommer inte det hända just, men det hade varit kul om det hade varit Khabib Lobov fast Khabib Abdelaziz.
Ja.
Dina, jag vill break toy. Det var jättekul liksom. Släpp.
Nej, jag vet inte. Ali Abdelaziz för mig, det här är också en person som har dykt upp mycket i lyssnafrågorna. Jag ser på forum runt om alla möjliga att folk är väldigt, väldigt störda på honom. Jag vet inte, han är väl förmodligen en jättebra manager. Men jag känner nu också om fighters ska ha en code of conduct, så tycker jag nog också att managers ska absolut inte hålla på och fightas med andra fighters.
Nej.
Med andra managers fighters.
Nej.
Där får han bara kliva åt sidan.
Det hjälper ju inte liksom branschen tyvärr.
Nej, det gör inte det. Och där släpper vi Ali Abdelaziz och han kommer säkert dyka upp i fler poddar. Över till huvudmatchen. Anthony Smith, kometkarriär i lätt tungvikt från att vara mellanviktsfighter. 3 raka vinster, fick en möjlighet att gå match mot John Jones.
Får jag citera Jycken här? Jag måste ändå hedra Jycken som sitter hemma på porslinstronen. Men Lion Smith har gjort en karriär för att han har mött super. Det var så Jycken sa, eller
hur? Ja, något i den stilen.
Alltså, kom igen nu då liksom. Vad är det för människor att möta? Volkan Özdemir, han kan inte brotta sig ur ett garnnystan med rakblad på fingrarna liksom. Killen är ju, han slår okej. Okay. Han slår inte magiskt hårt, han slår okej. Okay. Jag vet inte. Okej, okay. Ja, men han knockade ju resten av Shogun. Shogun peakade på 1900-talet, typ. Alltså, kom igen. Ja, men Rashad Evans. Rashad Evans hade varit borta 100 år och fixat liningen på luggen. Alltså, det funkar inte. Du kan inte säga att du är Lionheart och tänker slås till döden och så vidare. Och bara, tjena, jag kör VM i syltrygg den här matchen istället.
Mm. Och när du säger de där grejerna, då blir den andra kontentan i din kommentar att hur gles är egentligen lätt tungvikt?
Ja, sorgset. Det är sorgset faktiskt. Nej, men det är sorgset. Jag gillar Anthony Smith för att Anthony Smith har varit cool i motvind. Fast han har också varit cool i kanske ganska ljum motvind en juni kväll. Han har inte varit tuff när det är superstormar. Någon gång har han varit det liksom, och det är coolt. Men, ja, alltså. Hallå. Jag vet inte, det finns ett gammalt citat, du som brukar gärna ta upp honom. Hickson Grace har något härligt citat när han är känd för att det finns massor med tillfällen som fighter du upptäcker att du inte har en chans att vinna.
Mm.
Men det behöver inte betyda att du ska ge upp.
Nej.
Den skulle kunna faktiskt få tatuera sina för ögonlocken på Anthony Smith ett tag. Han kommer ju inte få någon ny titelchans på ett bra tag givet den där insatsen.
Nej, och det som är så synd också är att när matchen väl är klar så säger han att jag gjorde precis det jag sa att alla andra gör.
Ja.
Jag gjorde ingenting.
Han
jag var helt
liksom
låst och liksom, ja, jag kunde inte släppa något. Och det var en jättekonstig match. Som jag sa i livechatten tidigare, min strategi för Anthony Smith borde vara att fighta som om det bara är 5
precis,
minuter på den här
som
matchen.
Att du kanske hade ett nickname som låt oss säga betyder lejonhjärta eller något annat spännande. Ja. Vad vet jag? Och det är så här, ja, men det är skitlätt för liksom en tjock chipsätande soffexpert att sitta bakom en mic i en studio och prata om det.
Mm.
Absolut. Fast summan av kardemumman är så här, har man målat upp rollen av sig själv som The Lionheart och alla andra som har mött John Jones på riktigt live by the sword and die by the sword. Mm. Alex pajar ljumsken och fortsätter fightas. Machida somnar stående och fortsätter blitza. Alltså, kom igen. Glover Teixeira för hela rotatorkuffen sönderryckt och gick ett par ronder till på det. Belfort blev sönder. Alltså, de slogs ju i alla fall.
Mm.
Vad gjorde Anthony Smith där? Bad om en autograf?
Nej, det hände ingenting. Det hände verkligen ingenting. Jag förväntade mig ingenstans att Anthony Smith skulle vinna.
Inte jag heller, men jag förväntade mig att han skulle slåss.
Ja.
Det är 2 helt olika grejer.
Vad tror du som gör att folk blir, eller nu Anthony Smith får säga, men vad är det som gör att man blir paralyserad så som Anthony Smith blev?
Jag vet att just när det gäller Anthony Smith, jag har inga svar, för det brukar vara en brist på erfarenhet. Han gjorde sin 45:e proffsmatch och han har 2-siffrigt i förluster. Det är inte som att han inte fått stryk förr.
Mm.
Alltså det var något annat där. Det var något annat. Det finns massor med människor som möter John Jones, men de fightas ju.
Mm.
Och så här, jag fattar att man låser sig mot honom. Killen är begåvad av Gud med teknikregister, blick, förståelse, nivåskiften, han tänker utanför rymdstationen.
Mm.
Det förstår jag. Det är superjobbigt att möta någon som har kodat av en på 4 jabbar. Jag hajar. Rond 2 är plötsligt bara känna, nu är det jag som misshandlar här. Men du kan ju inte sluta. Då kan du väl säga, fejka en sträckning och kom inte tillbaka då.
Mm.
Alltså jag förstår inte den. Jag fattar om det hade varit typ Volkan Özdemir. Hej, här är din 5:e match. Du får möta John Jones. Han har aldrig mött något annat sånt där. Han vet inte vad det är. Ja, då kan man låsa sig. Men när man kommer med 45 matcher i bagaget och kallar sig för Lionheart, då får inte det där hända.
Här blir det också ett dilemma. Det blir det att man kanske alltså att man ser allting som Lionheart inte gjorde, men man kanske blir för blind för allting som John Jones gjorde. För jag menar att man riktar mer kritik på motståndaren än vad man tittar på fördelarna av mästaren.
Mm, absolut.
Men för mig här blir det då ett annat frågetecken. Det är det att John Jones hade också möjligheten att faktiskt kunna avsluta det här.
Ja, det hade han.
Mycket, mycket tidigare. Vi nämnde det i kommenteringen lite att det här påminner lite om BJ Penn mot Jens Pulver.
Mm.
För det finns en känd sekvens i den matchen när BJ Penn faktiskt sätter ett rear naked choke som är djupt. Och hade han valt att ta i där så hade han strypt Pulver, men när han helt medvetet släpper taget.
Ja.
Och Pulver säger det sen i postfight-intervjun. Han sätter mitt stryp, gör mig redo att klappa. Sen släpper han mig för att kunna spöa mig mer. Han bara, jag vill åka till BJ Penn och träna nu. Jag vill att vi ska...
Exakt. Ja, men det var den totala liksom, förnedringen. Det var lite för länge, länge sedan som mötte Sverige och Brasilien i en semifinal i fotboll i 94. Mm. Och det var ju lite som att titta på, undrar vad semifinalen kanske var gruppspelet. Men då tror jag att någon större sporttidning skrev att det var som att titta på ett slagskepp spendera en eftermiddag med att sänka en optimistjolle.
Mm. Det var nog ingen semi, för det hade blivit... Fan, när var de grävde brons?
Ja, men det var då.
Var det då?
Ja, det var de torska semi. Ja, exakt, det var då.
Jo, men det stämmer nog, fan. Exakt. När du säger det, jo. Sak samma.
Anyway, men just den riktningen är fin med att så här... Alltså, titta på ett slagskepp som spenderar en eftermiddag med att sänka en optimistjolle.
Mm.
Det var lite vad vi tittade på med John Jones och så här, ja, de över prickskytt eller släppte fram BRT, jag vet inte. Men han hade ju verkligen kunnat avsluta dem när han ville.
Mm. Ja, och nu, ja, jag vet inte, en sak som jag vet väldigt mycket är att många som lyssnar på det här just nu inser att fan vad ni två har dålig koll på fotboll.
jag känner mig trygg med vad jag sa. Jag känner att Paul har dålig koll, jag hade rätt.
Jag har varit osäker, sen kom jag på att fan, vi grävde ju ändå någonting i USA, men jag kommer inte riktigt ihåg vilka vi var och mötte. Saksamma, ja. Och vem finns det i lätt tungvikt just nu som kan hota John Jones?
Hota, har du? Alltså, ja, nu pajar en axel för att han är en idiot, men han är en underhållande och livsfarlig och bra självförtroende idiot. Johnny Walker kanske med några matcher till.
Mm.
Enbart för att han bryter mönster och inte verkar följa regler. Det vore ju bra.
Ja.
Och då menar jag regler som är beteenderegler, inte sportens regler.
Nej, och jag håller faktiskt med där, för det är lite min tanke också när den lite frågan kommer upp i mitt eget huvud. Så den enda jag faktiskt ser just nu, som inte då har mött Jones tidigare, men det är faktiskt Johnny Walker, just av den anledningen du säger. Han är okonventionell och det känns som att han skulle ändå prova att skicka någonting konstigt till skillnad mot vad Anthony Smith inte gjorde.
Ja, det är helt tokigt.
Skulle han ändå prova sig fram?
Jag menar, och tar vi alternativen, säg till exempel Corey Anderson.
Mm.
Men det är alldeles för konventionellt och strikt och Mark Henry-boxning och så har han ett par ryck till ett nivåskift, en snatch single på främre benet och liksom... Alltså, det stoppar John Jones i sömnen troligtvis full.
Mm.
Det är inte systemet liksom. Då måste du vara mycket, mycket bättre på det. Som Alex gjorde första matchen när John Jones var oförberedd på exakt hur bra boxare Alex är. Ja, då var det ett nytt scenario. Men nu har han ju täppt den luckan. Nu har han stängt den luckan. Corey Anderson är en sämre version boxningsmässigt av Alex. Bättre brottning potentiellt, men så här, verktygen är de samma, distansen är till och med lättare att läsa för Jones. Han har inte en sula.
Nej, vi får se vad som händer. Där har vi i alla fall summerat UFC 235. Nu i helgen har vi en UFC-gala och vi har även en Cage Warriors-gala. Jag tänkte att vi skulle lyfta Cage Warriors lite på grund av att vi har faktiskt två stycken svenskar på kortet. Två stycken Västerås Fight Club Fighters kommer till Cage Warriors nu i helgen. Och på underkortet kan vi se Andreas Gustafsson som går mot Ismar Blagotjev. Och det ska bli spännande att se Andreas Gustafsson nu när han faktiskt får en möjlighet att gå match i en stor organisation som Cage Warriors. Nu sätts Västerås Fight Clubs fighting stil på test när de får gå in här. Men jag vill faktiskt lyfta en match på huvudkortet, och det är just att Ahmed Villa från Västerås Fight Club får gå mot Mads Burnell. Mm. Mads Burnell, för detta UFC-fighter, gick inte så bra för han där, kom tillbaka till Cage Warriors, höll faktiskt på att bli ruskigt släckt i den matchen. Han åkte på en ordentlig träff av sin motståndare, men sen lyckades han att hitta strypet, och det här som är det farliga med Burnell. Det intressanta här också är att nu kan inte jag Ahmed Villas ground game bakgrund, men Västerås Fight Club har ju också en liten anti-BJJ och anti-grappling-stil. Nu sätts de på test av den tuffaste grapplen i Danmark.
Ja, det är en spännande approach. Den är ju inte ny på något sätt. Shutterbox byggde en karriär på att försöka undvika grapplingen till alla medel som gick. Liksom. Vilket resulterade att de till slut lärde sig grappling och tog in BJJ-experter. sporten utvecklas, folk börjar hitta defensiva sätt att röra sig bättre, undvika dyken överhuvudtaget, bra jobb med clinch och ryck etc. Men lite för mig, och som sagt, det är ganska kul att bli motbevisad där, men det är lite bakåtsträvande att försöka neka. Why would you ignore 50% of the fight game? Men det är spännande, för Mats Burnell är ju stryktålig, det visade han senast. Som sagt, nästan släkt, hittar ändå ett avslut.
Stort kliv upp också för Ahmed Villa, och om han faktiskt lyckas avsluta det som
superkul.
Är en före detta UFC-fighter, så är det ju inte helt omöjligt att han faktiskt kan stå inför ett UFC-kontrakt, just bara av den anledningen.
Jaja.
När du lyckas plocka ett så pass stort namn, då har du din möjlighet att komma in. Ahmed är 22 år gammal, har ett raw record på att jag tror att det är 7-1. De flesta vinsterna är faktiskt via submission, så det ännu kan roligare. Bli lite ännu submission roligare. Mot submission. Ja. Så som sagt, jag tycker inte att ni ska missa Cage Warriors nu i helgen, som går av stapeln. Jag har inte exakta tiden, men vi kommer lägga upp den på MMA-poddens Instagram. Så följ oss gärna på Instagram, MMA-podden, följ oss där, så får ni även vara delaktiga i våra lyssnarfrågor som vi faktiskt kommer glida över till nu. Jux Karlsson. Det här har de med UFC Stockholm att göra, som vi ska prata lite om också såklart. Mm. Alex mot Rockhold, Illir mot Smith, Manoa mot Johnny Walker i Stockholm. Vad säger du om de tre matchningarna? Skulle du vilja ändra dem på något sätt?
Alex Rockhold, jättekul. Mm. Illir mot Anthony Smith, ja, kanske. Manoa är inte så intresserad av just nu. Jag vet inte, det är kul att se när han är bra liksom, men han har inte imponerat lite på slutet. Ja, spontant, de två första är lite peppade. De andra, jag vet inte, de behöver vara lite mer het, tycker jag.
Mm, snyggt. Så här, det här är från Ralle som skriver: är det svårt att ändra gameplan under match? Och han tänker på dels Woodley.
Mm, uppenbarligen för Woodley. Det tror jag är ruskigt individuellt. Och jag tror också att det är lite på vilken nivå ens gameplan pajar. Om ens gameplan behöver korrigeras, så tror jag att folk gör det förhållandevis bra, haft det inom träningskamp. Men att ha en plan A och en plan B, så om plan B är egentligen en annan bokstav istället för en plan A med kolon B efter, det tror jag är lättare, om ni förstår vad jag menar. Att gå från så här: åh jäklar, jag var tvungen att bli en grappler, när jag egentligen har tränat striking ett helt kamp. Det är svårt. Jag tror att Woodley hade tänkt sig att det skulle bli slagväxlingar. Nu blev det inte det. Jättekonstigt för mig att han inte kommer tillbaka till brottning som gjort hela sitt liv. Jag känner att jag svävar iväg, men jag tror att det är ruskigt individuellt. Vissa fighters är kreativa och trygga i sig själva och i sin box, så att de kan plocka lite vad de behöver ur det. Andra, not so much.
Nej. Vi går vidare. Fellaini tror jag han har skrivit här, 69. Borde Alex gå upp i tungvikt? För det känns som att John Jones ain't going nowhere.
Det tycker jag är ett spännande resonemang.
Mm.
Alex är stor, byggd som en dräng, gillar kanelbullar med glasyr på och slår bra och har dessutom fruktansvärd boxning även där uppe, och längden, räckvidden, ramen. Det är inte helt dumt alltså.
Nej.
Det är inte så här, helt dumt är det inte.
Här kommer en till UFC Stockholm, och då är det istället att se Gustafsson mot Anthony Smith. Jag säger så här, för mig, den är intressant. Båda kommer mot en förlust från en förlust mot Jones, varför inte? Men jag personligen ser hellre att Rockhold kommer upp och att de två möts. Det blir en... Rockhold är ett stort namn, även om han nu får flyga upp i rankingen, men han är för detta mellanviktsmästare. Jag tror att för svenska publiken, så tror jag att Rockhold och Alex är, det är intressantare.
Ja, den är rolig. Det finns lite historia att bygga där och så vidare. Anthony Smith, jag vet inte. Det finns ju ett case för att säga att han måste verkligen få återvinna sin heder och göra ett chockkrig och komma ut och lionhearta sig lite grann. Jag har varit ganska avtänd på honom tyvärr.
Mm.
Jag ser också hellre Gustafsson Rockhold.
Ja, då ska vi se. Kommer Gillespie vs Kevin Lee att ske i så fall för predictions? Där från Emil Gustafsson. Jag tror att den är väldigt, väldigt på gång. Jag har inte fattat om den är 100% officiell, men den känns väldigt på G. Superintressant match. Vi pratade just om den i tidigare podd. Har vi snackat om just den. Fan, den är intressant. Vem vinner?
Alltså, jag är beredd att säga Gillespie alltså, på intensitet. Han är inte rädd för Kevin Lees brottning.
Mm.
För att han själv är en duktig meriterad brottare. Och han är rätt tuff på fötterna. Kevin Lee kommer inte att ha det gratis här. Kevin Lee är lite större och lite starkare, ärligt talat. Fast Gillespie är lite tuffare och lite argare. Det är liksom grävling versus vildsvin typ.
Ja. Kul att se om Gillespie vinner den. Då får han en uppskjuts i rankingen också.
Verkligen.
För jag är lite nyfiken faktiskt. Jag är lite tidigt nu, men någonting triggar mig med Gillespie mot Khabib.
Ja. Ja.
Just för att det är två grappler som är väldigt duktiga på olika typer av grappling.
Jag skulle vilja slänga in en liten grej där. Det är att om man bara googlar och kollar lite statistik så där, och kollar på bara fördelning olympiska medaljer i brottning, som kommer vara bägge styrka då. Jag kan även titta på boxningen, by the way. Om du tar varje guldmedalj som USA har tagit i boxning respektive brottning, vare sig grekomst eller fristil, så grovt översag så ligger det kanske 4, 5, 6 guldmedaljer på öststatssidan för varje. Ungefär så mycket bättre är de. Så att, nej, det kommer inte funka.
Tills vi såg filmen Ikaros.
Ha det bra med den i alla fall.
Då ska vi se. Okej, fan Emil, bra. Du skickar mycket, mycket frågor.
Hej Emil.
Hej Emil. Här ska vi se. Vem hade tagit hem vinsten om Ferguson hade accepterat matchen mot Holloway?
Alltså Ferguson är ju... Du och Jycken älskar honom. Jag hatar honom. Jag tycker han är så fruktansvärt provocerande att titta på.
Vem, Holloway?
Nej, Ferguson.
Ferguson. Ja. Vi älskar honom.
Exakt. Du och Jycken. Jo, ni höjer honom till skyarna. Jag skulle vilja att han försvann under en trottoar och aldrig dök upp igen. Men med det sagt så är han ju fruktansvärt effektiv i buren. Han är också så här, bryter alla normer och regler och får saker att funka, som man bara, nej, så där gör man verkligen inte. Fast han vann med det. Mm. Så att det är inte en gratis match för Holloway. Holloway funkar superbra mot folk han kan läsa. För han kodar av dem, höjer tempet och kör över dem i deras match.
Mm.
Men hur kör du över Ferguson i hans match? Man vet inte ens vad han gör. Var ska du köra? Vad snackar vi om liksom? Så det är inte en gratis match. Jag vågar inte riktigt tippa på den. Men jag skulle önska att Holloway slog ut honom i omloppsbana, så att han kanske drar en ellips på 246 år innan nästa gång han är tillbaka här.
Och han tackade ju nej till den interim-matchen, vilket jag faktiskt, jag kan förstå att han tackar nej till den. Han har gått en interim-match, han vann ett bälte, han fick ändå inte gå en titelmatch. Så jag förstår hans situation här, att han faktiskt säger nej.
Ja.
Emil, den här frågan kommer jag svara på. Vem skulle vinna i tungvikt? Cormier eller Jones? Jones. Säger jag.
Ja.
Jag tror inte att det finns någon fördel. Jag är inte intresserad av att se en del tre mellan dem. Jag vet att det är väldigt många pratar om en del tre, men
ja. Oj, förlåt.
Jag känner lite så faktiskt. Ska vi se. Simon skriver: varför har så många fighters med Abdelaziz att göra? Vad gör han bra? Finns ingen annan? Frågetecken. Ja, någonting gör han bra.
Här skulle jag vilja slänga in: hur många namn på MMA-managers kan du?
Ja, det är ju det.
Punkt. Uppenbarligen så gör han sina fighters aktuella och märks och är med i diskussioner hela tiden.
Ja, han har ju sjukt många. Alltså,
ja.
Det är verkligen, det är ju var och varannan mästare i MMA just nu, det känns det som.
Det var det.
Ja. Är Jones GOAT? Om inte, varför?
Alltså... Ja du, nu är vi där igen alltså.
Ja, då är det ju dopingen vi kommer in på direkt.
Ja, och liksom tyvärr. Livet utanför. Men jag menar, det har ju funnits en hel del människor som har gjort konstiga prylar. Kolla på Mike Tyson. Fast folk tycker inte att han är GOAT heller.
Nej.
Så är det ju onekligen. Utan den följer till Ali.
Mm.
Och etc. Alltså Floyd 50-0, alltså kom igen. Ja, men folk tycker inte han är GOAT heller. PGA saker runt omkring. Jag tror att John Jones kommer få slås med stigmat alltid. Folk kommer säga till exempel att Floyd Mayweather är ju faktiskt bäst på pappret, bla bla. Ja, men han mötte ditten och datten och var over the hill och säger, ja, fast icke desto mindre så vann han 50 matcher. Det går inte att komma ifrån. Så kommer folk resonera om John Jones också. Men jag tror inte att folk kommer tycka att han är the GOAT, PGA helhetsstämpeln som det innefattar. Ali är the GOAT. Hänger ni med? Motsvarande MMA, alltså det finns typ ett större case för Randy Couture att vara the GOAT. Nästan, hänger du med? Det är liksom inte riktigt samma good guy-stämpel. The GOAT är aldrig en bad guy. Punkt.
Nej, jag tror det är värre. Johan Brimander ställer frågan. Jag säger nog lite, det är nog lite dopinggrejen kommer in där också. Den blir ett frågetecken. Vi har pratat om det här förut, då blir jag domad. Men doping ger inte honom fighting IQ. Nej, men dopingen gör också att om det nu är så att han har dopat sig tidigare i karriären, du är skadefri.
Doping är visst fighting IQ, men indirekt.
Ja.
Dopingen gör att han kan träna hårdare, längre och oftare.
Säga.
Exakt.
Ja, du är skadefri och kan träna hela tiden.
Och då kan han bygga sin fighting IQ. Mm. det tillåter på ett plan två liksom.
Ja.
Sen är det också så här, GOAT betyder greatest of all time. Det heter inte boat.
Nej.
GOAT innefattar något annat. Det är inte the best of all time. Floyd är the best of all time. Det är statistiskt bevisat. Mm. But he ain't the GOAT.
Nej.
Så när man väger in vad greatest och best, vad som skiljer dem, ja, då tycker jag tyvärr inte att John Jones är the GOAT. He might be the boat.
Mm. Ja. Vilka svenskar har vi Cage Warriors? Det här från Pontus Markusson som börjar knacka på oss i UFC.
Börjar Markus knacka på UFC eller svenskarna i Cage Warriors?
Nej, vilka svenskar?
Jag förstår.
Då ska vi se. Alltså, det är nog just nu ingen svensk så. Det har under en period inte varit jättemånga svenskar i Cage Warriors. Det är Håkon Foss som har fightats väldigt mycket där, men han kommer från några förluster nu, ska gå upp till mellanvikt, så vi får se vad han lyckas prestera i sina framtida matcher. Men om det är någon svensk slash norsk, då skulle jag nog säga faktiskt just nu så är det Håkon Foss.
Ja.
Det finns nog ingen annan där. Nu får vi se hur grabbarna från Västerås Fight Club gör och om fler av dem kommer in. Det vore intressant att se om eventuellt Harila eller någon kanske också börjar fightas i Cage Warriors. Då kan vi börja diskutera om fler svenskar just i Cage Warriors då.
Men nu måste jag dubbelkolla. Håkon Foss är norsk.
Ja, men jag tror att han är halvsvensk.
Alltså så här,
om han är född och uppvuxen i Sverige. Det är det som är grejen. Jag glömmer alltid bort vilket det är.
Uppriktigt spelar ingen roll. Nu ska jag sticka ut det. Men Norge, det är ju bara, vadå, 120-130 år sedan de blev.
Eller ja, ja, du kör på den.
Nej, jag skojar.
Okej, oj. Valdo går in på kontroversiellt.
Jag ber mig ursäkt,
ämne här. Får se om Håkon får svara på det här.
All in good faith.
Ja, ska vi se. Och här är några. Peshman Paris, dina frågor har vi faktiskt typ redan tagit upp i samtalet om Woodley. Så vi går inte in på dem igen. Ska vi se, här från Mario Slattis. Vill höra vad ni tycker man ska göra för att få bort alla iPokes. Jag tror att det är svårt att få bort alla iPokes. Men vi har varit inne på det mycket, det här med att börja sparras med MMA-handskar. Det är väl nummer ett. För då slutar man att sträcka ut fingrarna så pass mycket.
Ja, och sen är det också lite så här. Alltså, ju varmare plattan är, ju färre gånger bränner man sig på den.
Mm.
Ta bort poäng direkt.
Ja.
Punkt. Poäng.
Ja.
Direkt. Ingen så här, du nästa gång, eller jag fattar. Poäng direkt. Ja, men det var inte meningen. Nej, fast det var vårdslöst. Vårdslöshet i trafik är det böter på. Vårdslöshet i en bur borde det också vara på. Du kan inte sätta fingrar mot någons ögon. Det är permanent skaderisk.
Mm.
Det är inte rivsår som är problemet liksom. Så att jag skulle säga det. Vårdslöshet i bur borde vara en problematik. Det låter ju konstigt eftersom man slår sig i den här buren. Men det är inte riktigt så ofta att sätta naglar i någons hornhinnor. Det är bara,
nej, det är ju otroligt farligt. Exakt. I slutändan också. Det är en extrem, alltså här, vi kan ju snacka om att det är en grej man bokstavligen kan bli blind på. Jag tror faktiskt att vi nöjer oss med lyssnarfrågorna så här långt, för att ni kom med väldigt, väldigt många. Väldigt många är lika också, därför går vi inte in på varenda enda fråga. Och jag är ledsen till er som har DM:at oss frågor att vi inte har kunnat gå in. Jag ska kolla här, bara en sista. Ja, men det här går lite hand i hand i vårt absolut sista ämne som jag tänkte att vi ändå ska ta upp lite grann. Nu är det officiellt att UFC kommer till Stockholm.
Ja.
Såklart misstänker vi ju att Alex kommer bli en av matcherna på den galan. Och då är frågan, vilka nya svenskar kommer att kontrateras? Jag har nämnt två namn som jag vill ta upp i livechatten. Jag tror till och med att vi pratade lite om det i förra podden. Men jag vill lyfta Guram Kutateladze och Karl Albrektsson. Mm. Det är två stycken personer som jag personligen jättegärna vill se få en möjlighet i UFC. Jag tycker att det är två personer som verkligen bjuder upp på riktigt skön fighting. Så de två kommer jag ta en lyfta upp i den här.
Jag är som vanligt partisk, jag vill ha in Simon också. PGA, bra serie av fighter nu.
Mm.
Men absolut, klart som 17 vi vill ha in Kalle. Och framförallt så här, ärligt talat, UFC borde ta in nästan mig i lätt tungvikt just nu. Det var tej. Men ni fattar grejen. Lätt tungvikt i UFC behöver folk ändå.
Mm.
Om det finns liksom någon med hype bakom sig lokalt som från det anrika lätt tungviktslandet Sverige, kan vi inte ta in en lätt tungviktare till från Sverige? Det vore väl härligt.
Ja.
Och Guram, jag menar, den enda som skulle kunna eventuellt skicka ut ett huvud i omloppsbana på samma sätt som en Gunner gjorde med Overeem Skalle, det är väl Gurams doja.
Ja, definitivt.
Känga av någonting och definitivt. Bara ha det bra.
Och nu är Gurams alla visum på plats och det också, så nu gör det faktiskt att han kan fightas utomlands. Förut så hade han ett problem att han inte kunde det. Nu är allting klart, han har 100% svensk medborgarskap. Jag tror det är 100%. Så nu är han fri att fightas var som helst. Och Nej, som sagt,
Guren... Tillägg till ärligt att glömmer bort honom hela tiden. Amir Albasi.
Mm. Och där, då måste jag fråga dig, hur ser det ut med honom och Bellator? Är han kontrakterad hos Bellator eller inte?
Nej, han ska fightas för Brave nu, tror jag.
Ska han fightas för Brave?
Ja, jag ska inte gå edblodtid på det. Nej. Men han kommer fightas för annan organisation. Det brukar betyda att han inte fightas för Bellator.
Just det.
Men för er som inte känner till The Prince Amir Albasi, är det 11, 12 matcher? Alla på avslut, 12, noll förluster, har det bra. Ja. Hur är det ens en dialog liksom?
Ja. Det ska bli spännande att se vilka de tar in. Bea Malecki blev kontrakterad nu också. Jag antar att det är just för att UFC kommer till Globen. Hon gick ju i Ultimate Fighter. Vet inte hur kontraktet ser ut, om det är en, två eller tre matcher som hon har fått. Hon är i alla fall kontrakterad också. Så det är där har vi en ny fighter som är inne i organisationen i alla fall.
Och Panny gick förvisso en final, en tuff final. Men Panny borde ju fightas i Globen, känns det som.
Ja, det tycker jag definitivt, mer med tanke på att hon tog sig så långt. Apropå det, så gick faktiskt hennes motståndare Chiesan, Maisie Chiesan, hon avslutade sin motståndare i den första ronden. Gjorde en riktigt snygg match mot henne. Så vi får se vad hon, det var Gina Masani som hon besegrade. Så
det finns en match som är lite intressant om man ska sticka in med svensk derbyt där. Det har ju varit snack back in the days fram och tillbaka. Lina Länsberg mot Panny vore spännande.
För de har mötts en gång för länge sedan.
Exakt.
Men vet jag att Panny har verkligen velat ta.
Ja, hon har ju harvat på om den länge liksom. Det vore ju en göttig. Får man vara fan så är det en fanmatch.
Spännande. Vad kan vi mer säga om UFC? UFC kommer till Stockholm det 1 juni. Skönt att de kommer mitt på sommaren.
Ja, verkligen.
Det är lite kul faktiskt, ja, att de är här under den perfekta tiden. Än så länge så har jag inte sett en officiell arena. Vi vet att det är Stockholm till 100%. Misstänker att det är Globen, förmodligen. Men vem vet? Helt plötsligt kanske de tar Friends Arena och gör något stort. Hur som, de kommer till Stockholm, eller de kommer till Sverige. Och det ser vi som super, super roligt. Det kommer bli en rolig vecka. Det brukar alltid vara underhållande när de kommer hit. Och sen så ska vi nog se till att göra lite roligt med MMA-podden också.
Det ska vi göra.
Inför den veckan. Så att ni kommer kunna hålla uppdatera dem verkligen allting som händer direkt. Jag försökte bara tänka om det var någonting mer.
Ja, men... 236. Derek Lewis kommer slå av någon huvudet med lunchboxen.
Ja, inte 236, men helgens gala.
Jag skojar. Helgens gala, precis.
Helt rätt. Det är han och Junior Dos Santos. Vi får väl säga det direkt. Det här är faktiskt ett kort som är lite glest.
Ja.
Det kan vi liksom inte sticka under stolen med. Men det är i alla fall, Derek Lewis har 21 vinster, 6 förluster. Junior Dos Santos kliver in med 20 vinster, 5 stycken förluster. De två får göra upp. Och,
Dos Santos är 3 gånger så bra. Jag har bara på känna att Derek Lewis vill slå någon i huvudet.
Ja. Jag tror det.
Ja. Men det vore som sagt fördel Dos Santos tekniskt, men ibland så måste man heja på killen som ändå har en rolig Instagram.
Ja, det har han.
Ja, du ser.
Grymt. Kära vänner, om ni inte redan följer oss på Instagram, gör det jättegärna. Om ni uppskattar podden, låt oss växa lite mer. Dela den jättegärna på era sociala medier. Sprid samtalet till era vänner som älskar MMA lika mycket som vi gör, så ser vi till att hålla samtalet igång hela tiden. Vi hörs nästa helg igen, nu nästa vecka igen, och på lördag har vi då alltså Cage Warriors och UFC, så det blir återigen en lång natt. Tills nästa gång, ha det jättebra, hej då!
Tja.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.